Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag som sitter i studion idag, jag heter som vanligt Ann-Sanne Lindgren. Och här har jag två personer som varit med på radion förut. Först har jag då Lina Karlsson Pettersson.
Ja.
Du var med när vi körde direktsändning på Tyresöfestivalen.
Ja, exakt. Det var ett tag sedan.
Och det var jättetrevligt, för att då var det så att Alexander Nilsen talade om för mig att det finns två personer vi måste intervjua. Mm. Det var du och...
Marcus.
Ja, Marcus Wahlm. Mm. Du har varit med på radion 7 gånger.
Det är så pass. Alltså.
Ja. Aha, ja. Och första gången jag hörde dig på radion,
ja,
det var ett jättekonstigt ämne. Det var inte alls ditt yrkesliv.
Nej, nej, kanske inte var. Måste tänka efter vad var jag med första gången.
Du pratade om muralmålningar.
Ja, just det, så var det. Ja, precis. Ja, ja, spännande.
Då, ja, för du kom hit som konstnär.
Ja, jag är ju det också.
Ja, så jag, när jag såg dig, du är lätt att känna igen, så tänkte jag på konstnären. Och sen när du plötsligt kom till Tyresöfestivalen, så tänkte jag, vad då? Uppsökande fritidsledare här kommer.
Ja, det var en annan roll där. Ja, precis. Jo, ja. Men det, man har många strängar på sin lyra, vet du.
Och det här med uppsökande, heter det fritidsledare?
Mm, exakt.
Lina, du som är du uppväxt i Tyresö?
Ja, det är jag.
Och du har valt att bli uppsökande fritidsledare just här?
Ja, så det blir ju på min gamla... Alltså jag hängde själv som ungdom på fritidsgården. Eller ja, mest nyboda, men... Så jag har ju, ja, jobbar med några av mina gamla fritidsledare.
Och du har, ja, och du har chefer som är...
Ja, exakt. Ena chef och så är jag kvar och Hore. Och, ja,
och Hore,
Sara,
precis.
Lite olika.
Ja, så hela fritidsledarna i Tyresö är ett gäng som du känner till.
Ja, och Inge då, som är
högsta chefen.
Högst upp.
För hon var nämligen fritidsledare från början.
Ja,
på
hon var ju på golvet då.
På golvet, precis.
Så kul.
Det är bra att ha en chef som vet hur det är på golvet.
Ja, ja, det är det verkligen.
Verkligen. Marcus, hur länge har du jobbat i Tyresö?
Jag flyttade hit i Tyresö 2023, så jag har inte varit här så jättelänge då. Har jag inte. Men jag har varit, innan har jag varit i Tyresö så sett, men mina föräldrar och så bor ju här.
Jaha, var det så därför du kom hit alltså?
Ja, det var väl, jag bodde nere i Västra Götaland i Vårgårda. Så efter 25 år där nere så kände jag att det var dags att flytta tillbaka till Stockholm. Och då blev det Tyresö och komma nära min familj och min släkt och så vidare. Så
att, men är du uppväxt i Tyresö?
Nej, jag är inte. Jag är uppväxt i Tullinge.
Ja, men det är inte jättelångt.
Nej, därifrån, det är inte så långt.
Men det som är roligt med dig, Marcus, förutom att det vi ska prata om nu, det är ett jobb. Men vi ska också tala om att du tog hit en väldigt bra verksamhet. För du kommer ju från ett ställe där man jobbar väldigt bra med ungdomar.
Ja, jag har ju alltid jobbat med ungdomar, eller alltid, men under många år och inom både konsten men också inom motorsporten då.
Ja, för sen hörde jag dig i ett nytt program. Och då visste jag inte ens vad en, då körde ni en slags EPA-race, vad var det för någonting? Ni körde någon slags...
vi körde en cruising, ja,
just
precis.
Det.
Ja.
Det blev ett stort...
Ja, det har ju blivit stort.
Första cruisingen, för det var bara en liten cruising, va?
Det var en liten cruising, ja. Det var jag och Lina med våra två där. Ja.
Och då var ni nere på Tyres gymnasium och var grillade eller något? Grillade
korv.
Ja,
precis.
Ja. Men och det var ju liksom något nytt plötsligt. Så jag då som är så gammal, så att jag tänkte, har vi fått raggar ungdomar här? En gång i tiden var det så man blev ihop med sin första kille. Det var att han bjöd ut en i ens bil. En gammal Volvo. Ja, och nu har ni startat vad då?
Nej, men vi jobbade ju vidare då. Tyresö fritidsgårdar med mig i spetsen, kan man väl säga, tillsammans med fordonslinjen på gymnasiet då. Så lärarna där, Fredrik, Oskar och Hasse. Vi startar den här motorgruppen där vi träffas var 14:e dag cirkus och snackar lite, vi fikar lite och så här. Och så startade vi fordonsträff. Och vi har haft det nu, vi började förra året med det och så hade vi ett event här nu i maj här i år.
Just det. Och det som var jätteroligt på det nu sist, för att det var ju så att Pierre, min kollega som kan sånt här, han var ju med också och gjorde förra året, så han gjorde, han gick runt där och ställde väldigt bra frågor. Och så sa han, jag är bortrest och jag hittar ingen som kunde ta det där. Men då går jag dit. Och jag har körkort, men kör ju inte ens bil, va? Och så jag gick runt där som en där, ja, tantfrågor ställde jag. Men sen kom ju Pierre efter. Och han både filmade och pratade. Och min man, som inte ens orkar lyssna på mina radioprogram längre, för att jag gör så många. Jag har gjort 1200. Han är ju så trött på mina radioprogram. Men då slog jag på det här programmet som Pierre gjorde. Att gå runt och höra Pierre ställa frågor om, ja, är det en 12, 14, 17, alltså nördigt. Alltså min man älskar ju sådana program när man liksom har människor som kan ställa frågor till människor som fattar vad frågorna betyder. Mm. Det var jätteroligt.
Mm. Ja, men det var jättekul att han dök upp och det var ett jättelyckat event.
Ja, det var ju det, va? Hur många tror ni att det var där?
Ja, det är ju alltid svårt i ett öppet event, men vi lätt över 1000 personer i alla fall var det. Ja. Så att, och vi hade väl runt 150 fordon kanske under dagen, 150-160 ja, fordon.
Helt otroligt.
Så att, nej, det var jättekul. Och, ja,
vilken succé.
Ja, det var succé.
Lina, är du också en sån här fordonsmänniska?
Ja, alltså delvis. Jag har, av den tiden jag hinner med. Ja. Jag är en stående mamma på köpet.
Ja, vad kör du för någonting?
Nej, så just nu så kör jag inte mer än en V70, Volvo.
Volvo,
V70.
Ja.
Men med turbo.
Med turbo.
Nej, ja. Men så nu är det ingen värsting så. Men jag har många entusiaster i familjen.
Du har det?
Och så. Ja. Och sen... Ja, jag kan väl säga att jag var väl en av de som hängde med de här Volvo-raggarna.
Du var
bakåt
det?
Här i Tyresö. När
får man fråga...
Alla de här street racen var längst.
Får man fråga dig hur gammal du är?
28.
Du är 28? Ja. Just det.
För då så var... det är ändå så här gränsfall.
Ja, det var då man hade de här olagliga körningarna vid Sikvägen där folk satt på vid McDonalds.
Det är väl anledningen varför det finns... sådana här gatusuggor överallt och hela Flatenbadet är parkerat med.
Nej, det är svårt. Och det kanske ni har hört att för länge sedan när Bollmora byggdes, då var det raggar man var rädd för. För här var ett raggarnäste. Bollmora gård var ett raggarnäste. Närheten här i Ektorp tror jag var, eller ja, kommer inte ihåg. Det var en raggare och det var man rädd för. Oj, snälla killar, fattar de inte. Men någon söp lite. Då såg man till att bygga Bollmora så det inte fanns någon cruising. Har ni tänkt på det? Nu går det att åka lite runt. Men det går faktiskt inte att åka till Fårdala, över till Alby eller vidare runt. Så man såg till att det blev som en sol istället för... För alla hålor, på att säga, går alltid att åka cruising. Mm. Men det gick det inte. Men nu har man lite ställen att åka runt på. Va? Det är inte lika lätt. Nej. Man har inte gjort så att det går att åka runt. Mm.
Så. Ja, det har jag inte tänkt på.
För det var stadsplanering på den tiden.
Ja, precis. Ja. Tänkte till där.
Ja, de försökte i alla fall. Men nu ska vi prata om det som är lite mer allvarligt. Det vill säga, ert jobb tycker jag som är jätteviktigt. Tala om, vad är en uppsökande fritidsledare?
Ja, vad är vi?
Ja, vad är vi?
Allt i allo.
Ja, det är lite så. Nej, men vi jobbar ju som fritidsledare fast ute på fältet kan man säga.
Ja.
Så att vi letar ju upp ungdomarna ute, om det är centrum eller vad det nu kan vara någonstans över hela kommunen.
Mm.
Försöker bygga relationer vid skolorna dagtid. Och försöker hitta på aktiviteter. Mm. Och med motorgruppen som vi pratade om innan är ett litet projekt som vi gör. Lina jobbar ju i Ungfilm, ja, du kan ju berätta.
Ja, så jag kör lite filmprojekt. Ungfilm är ett projekt som är kommunövergripande.
Ah, vad roligt.
Kultur.
Vad roligt, ja.
Kulturförvaltningen. Ja. Som jag är med där och stöttar som fritidsledare då.
Vet ni om att just nu går det faktiskt ett program som handlar om 70-talets, det heter också tror jag Ung Musik, som var en förening. Då lät man ungdomar repa under de här gamla skyddsrummen som finns under centrum, replokalerna.
Ja.
Så vi har lite affischer här utanför, men det heter replokalen under ICA. Och på den tiden låg ICA där, White Rice.
Ja, men jag har hört om det. Men ja.
Och det är alltså gamla, de här är då i 60-årsåldern. Ja. De var i din ålder då.
Ja, men svärfar är med i något, jag pratade om att han skulle göra något. Ja. Något om det där.
Ja, och det kommer ligga filmer på YouTube för den som är intresserad. För det var gängen då som Ja, de hade inte pengar, de fick hjälp med utrustning. Och det var som studiecirklar på den tiden. Mm. Och det fanns schyssta replokaler som ingen blev störd av på kvällarna. Mm. För det, centrum var stängt efter 18.
Ja, det ser jag.
Det är spännande. Alltså.
Ja, det var helt andra tider. Ja, men vad gör en vanlig fritidsledare idag om man då inte är uppsökande?
Ja, alltså. Vi har ju lite olika. Vi har ju inte bara öppen verksamhet. Vi har ju även tjänster som blir uppköpta av skolor. Så att vanliga fritidsledare delvis har ju kafeteria i två skolor. I Nyboda och i Kumla, höll på att säga Kringla. I Kumla skola nu då. Så det är också en del av deras jobb för vissa. Att bedriva kaféet där då, på dagtid när skolan är igång. Men sen har vi också klubbverksamheten. Som är för mellanstadiet. Och 4-6.
Aha.
Som är på fritidsgårdarna. Så det blir ju Nyboda fritidsgård och Kumla fritidsgård. Nej, Kringlands fritidsgård. Men
för Kringland är det byggnad som ligger mitt emot Kumla? Eller ligger kvar där?
Ja, det är den. Det är samma.
Ja, det är samma.
Så där är ju också klubbverksamhet. Så där är ju inskriven verksamhet för dem då. Mm. Det är ju som typ fritidsverksamhet, fast ändå inte riktigt. Det är lite friare ramar, så.
Men det här med att göra film, som du sysslar med, hur många ungdomar är intresserade av att göra film? För det verkar väl lite inne.
Ja, alltså det är lite olika och det beror lite olika på. Det är ju, från början var ju ungfilmen en lovverksamhet.
Mm.
Också Alexander, gamla projekt.
Alexander Nilsson,
ja. Men så att på lov så är det ju, brukar det bli fullsmockat. Då får ju man anmäla sig och det brukar alltid vara utöver vad vi... anmälningar vi kan ta in. Så.
Det ligger vid Kvarnhjulet, va?
Ja, det huset där. Så det är precis, det är ju samma lokaler som tillhör Nyboda fritidsgård.
Ja, precis.
Som vi håller till. Men sen varje onsdag har vi öppen studio.
Aha.
Så då är det som öppen verksamhet, fast med film.
Men det här med replokal för musiker, då? Finns det då?
Ja, den finns kvar.
Ja, är det några ungdomar som vill starta band?
Ja, band har ju blivit en grej. Mm. Det har vi, det märker vi alla av.
Mm. Ja, men det spelar, de är där. Den replokalen som vi har där används ju varje vecka vid olika tillfällen. Då. Sen finns det ju så att du kan ju spela in och en riktig studio med göra poddar och allting. Och,
ja.
Exakt hur mycket det används, det kan jag inte vara, men det används ju liksom, men det gör det ju, så att det finns ju massor med saker. Och där är ju våran roll också när vi är ute, försöker ju liksom snacka med ungdomarna, vi möter dem ute, se vad är det för intresse, vi är ju också titta på kanske när det är träningar och lite såna här saker, vi rör oss runt om. Och där har vi också möjlighet att kanske träffar en ungdom som jag skulle vilja prova att hålla på med film till exempel. Mm. Och jag vet inte hur jag ska göra. Och då kan vi också hjälpa till. Eller om man är intresserad av någonting annat och vill komma in i en förening. Då kanske vi också har möjligheten att hjälpa den här ungdomen in i den här föreningen. Så att vår roll är ju jättestor egentligen.
Ja, den är väl det, va? Ja. För att gå på gården. Jag såg att ni, nu kanske det har redan hänt när vi sänder det här. Men den här matgrejen ni kör med internationell... Vad är det för någonting? Det är ju fantastiskt.
Multikulti.
Ja, men alltså, tala om vad det är. Har det varit, eller?
Just det, ska jag köra.
Ja, kör du där.
Nej, men, ja, men multikulturella weekend är ju... Alltså, det har ju funnits nu... Vänta, jag diskuterade det här med Horo igår. 22 år.
22 år, ja.
Nu. 22 eller 23, men jag är ganska säker på 22 år har det ju funnits. Och det började väl som en liten grej, har jag fått... vidare då.
Mm.
Som man testade och hade med i Tyresöfestivalen, eller det som heter Nyboda.
Ja, för det var Nyboda festival från början.
Exakt. Så det började ju där, och då var det ett litet gäng. Sen har ju det växt och växt. Så nu är det ju en, och det är ju också för att samla, för att föräldrar också ska komma in.
Det är väl de som lagar mat, va?
Ja.
Man hjälps åt.
Exakt.
Föräldrarna är involverade och lagar sitt hemlandsmat.
Ja,
exakt. Så man har liksom Afrikatema ena helgen, asiatiskt nästa, eller vad det nu är för någonting.
Ja, förut var det en vecka. Nu har det ju blivit senast, nu är det ett par år tillbaks, har det varit en weekend.
Ah,
så
okay.
Det är torsdag, fredag, lördag.
Just det.
Full rulle.
Full rulle.
Då är det ingen paus här.
Nej, det är ingen paus.
Men det är så kul. Och då är det ju allt möjligt. Det är från, man kör första dagen så körde vi Europa och Norden, tror jag. Och sen så fredagen är det ju Mellanöstern. och sen nu på lördagen hade, det var ju nu.
Ja, det var
helgen
det var,
innan. Ja,
ja,
exakt.
Det var, ja, precis. Ja.
Och så lördagen var det ju Afrika och Asien.
Just det.
Så det är full rulle.
Men det måste ju vara väldigt bra, för då involverar man ju också föräldrar som kanske inte är så lätt att ta sig in i något sammanhang och känna sig helt okej. Okay, liksom. För att det kan, för det vet jag, mat är ett bra sätt att träffas på.
Sammanföra människor.
Jo, men det är ju det, och det är så roligt också. Nu var det här första gången jag upplevde det här förra helgen. I och med att jag, och det är ju inte bara mat, man träffas, man pratar, det är musik, det är dans, det är just uppvisningar. Det. Alltså det är ju så mycket, och det är klart att precis som du säger att det finns där, nu har man möjlighet att komma ut och träffas på ett annat sätt. Ja. Och är jättekul. Jag tycker jag riktigt häftigt får jag säga.
Ja, det är det.
Och i alla åldrar, va? Det var ju alltid från barn, ungdomar till vuxna, pensionärer. Alltså det var som blandning.
Ja.
Så jättekul.
Ja. Jag tycker så här, Tyresö är ju fantastiskt på det viset att vi alltid har varit duktiga på föreningsliv. Och då ska jag då säga en historisk grej igen, bara för att jag inte gör så mycket gamla människor. Att när vi flyttade hit ut vi en gång på 60-talet, så var det här mitt ute i skogen. Det var en massa höghus mitt ute i skogen och så en buss som åkte hit. Och här fanns ju ingenting från början. Och våra föräldrar var då i 30-årsåldern någonting sånt. Jätteaktiva människor som äntligen fick en lägenhet på Sikvägen eller Bolmaberg eller Björkbacken eller Ekbacken eller någonting. Och ungarna skulle göra, de var ju tvungna att jobba. Så då startades alla de här föreningarna med jätteaktiva människor. Och de var ju födda på 30-talet, någonting sånt där, med föräldrarna. Kanske till och med 20-talet, jag vet inte. Och så startade de Tyresö FF, alltihopa. Så det blev ju jättestora föreningar. Mm. Och nu när jag träffar några av de här, det är deras barnbarn som fortsätter. De går i arv, de här föreningarna. Så att det är väldigt många föreningar där min farfar var med, eller min pappa, eller så här. Och det är roligt att intervjua en handbollskille här. De fick SM-silver i handboll i maj i Uppsala. Mm. Och då var det ju en av killarna, hans pappa var ju tränare. Han hade spelat i Tyresö handboll. Så det är väldigt mycket sånt som är. Och det gör att det finns väldigt mycket aktiva föreningar. Men det finns ju alltid barn som inte har några föräldrar som varit aktiva. Mm. Som inte har satt dem i de här aktiviteterna.
Eller har råd. Och det här ser vi, alltså, precis som du säger, Tyresö är ju jätteduktig. Det finns ju jättemycket föreningar, idrott, allt från fotboll, innebandy, basket och så vidare, handboll och allt. Mm. Och det märker vi ju av. Vi är ju ute som sagt både dagtid och kvällstid, och i veckorna så är det ju jättemycket aktiviteter. Mm. Men också det finns de som inte har några aktiviteter och har möjligheten eller har råd att kanske kunna vara med och spela fotboll eller köpa på fotbollsskolor eller någonting. Och det är klart att de vill ju också hitta ett sammanhang, och då träffas man umgås på ute på gator och torg istället, och vissa sköter sig och vissa sköter sig inte. Det är klart att det lätt leder till bus och lite såna här saker. Och ja, vi ser ju mesta, om vi säger så då.
Sen har ju Tyresö inrättat där man kan låna grejer. Det finns ju skåp lite här och där man kan låna prylar. Och där nere på sommaren så är ju hela, ni har väl den verksamheten också, va? Med,
ja, vi samarbetar med dem, det är ju Fritidsbanken.
Fritidsbanken.
Jag tänkte på det också.
Ja. Så de samarbetar vi ju med.
Ja, och sen har ni det här fiket på sommaren, va? Där ungdomar får jobba. Eller?
Ja, Summer Challenge. Vi har ju Summer Challenge
heter
också.
Summer Challenge.
Vi har ju jättemånga sommarjobb. Jag tror vi drar in majoriteten av sommarjobbare. Vi har ju både Sommarkollo, Summer Challenge. De här uppe i Trygggraningsringen har vi också en del som kör ungdomar. Som har, de här,
ja, det är en jätteverksamhet.
Tidigare har målat tunnlar. Och
exakt allt, så. Jag träffade en ungdom förra sommaren. Hon hade då jobbade hon en vecka i stadsparken, träffade henne där. Jobbar du här? Ja, jag sommarjobbar. Jaha, vad gör du här? Ja, jag säljer glass eller vad gör någonting. Ja, och sen skulle hon tydligen till Graningsringen när hon var Alby, hon skulle vara också, va?
Ja, exakt. Mm. I kaféet där.
Ja, så de jobbade lite olika ställen. Sommarjobb.
Ja.
Och det är ju fantastiskt att man som 16-åring får ett sommarjobb.
Mm.
Oh ja.
Precis.
Och hon har ju fortsatt jobba. Ja. Nu har hon jobbat, tror jag, på Friskis och Svettis. Nu har hon fått smak för lite egna pengar.
Mm. Ja, vi har ju några sommarjobbare som blir ungdomsledare sen också.
Ja.
Det har vi framförallt på Sommarkollot. som är nu 25, 26, 27. Ja. De veckorna så har vi ju dem. Och de blir ju, det är när de blir 18 eller går gymnasiet, så blir de ju ungdomsledare. Så de har ju varit sommarjobbare innan.
Nu ska jag komma till den allvarliga parten. För det här var ju liksom Tyresös bra sidor. Jag tycker vi är jätteduktiga på det här. Jag är jätteglad. Jag har barnbarn här och det är jättemycket aktiviteter. Hon är bara 6 år, men det är väldigt mycket aktiviteter på Hanvikens skola. Och varenda rast när vi ska hämta henne på en aktivitetsplan. Det är fullt med fritidspersonal ute och gör saker, de leker, hon vill ju inte gå hem. På min tid var det absolut inte så. Mina barn var jätteglada när man kom och hämtade dem, för det var inte så roligt. Skolgården var tråkiga. Mm. Och nu jag går förbi Bergfotens skola varje dag. Det är ett jäkla liv alltså. Alla ungar spelar fotboll, aktivitetsplanen är full, bara sånt att man har skapat det. Men nu kommer vi till det här som då jag ska prata mer om på riktigt då. Trygghet. För det har jag satt som den största grejen från alla partier i Tyresö.
Mm.
Då undrar jag ju så här. De här ungarna som inte någon når. Det vill säga, okej, om de hänger ute. En gång i tiden hängde de ute vid busshållplatser eller nere vid Tyresö centrum. De hänger ju inne. De sitter ju framför datorer också. Jag vet inte hur många ungdomar jag känner som aldrig har kommit ut ur sina pojkrum.
Mm.
Som aldrig tog steget ut.
Ja.
Vad gör man med alla de här hemmasittarungarna?
Ja, det är ju jättesvårt. Ja. Alltså, vi försöker väl, alltså, nu har jag pratat Tyresö fritidsgårdar. Vi har ju aktiviteter varje vecka med olika teman. Och det händer saker på våra gårdar eller träffpunkter. Då. Och det är klart att man försöker locka och så här. Ja. Vi är ute mycket, sätter upp affischer i skolorna, vi pratar om det här och försöker få med allihopa, men det är klart att det är inte lätt.
Ja, för man hänger ju i sin dator.
Ja.
Man lever sitt liv i sin dator. När man dessutom vet att som kille, ja, man kanske inte ens vill träffa någon, för det är lättare att träffa någon fiktiv person.
Mm.
Sex på datorn kanske 1000 gånger enklare än i verkligheten. Förut så var man tvungen att i alla fall gå till diskotek och försöka krama någon. Nu kanske man inte någonsin har kramat någon. Mm. Nej, men det är också jättekonstiga världar för oss. Man tänker, hur ska de träffa någon när de är aldrig ute?
Mm.
Tinder verkar ju inte vara något smart sätt. Alla ser ju perfekta ut på sina foton.
ja, men exakt. Och sen det här media generellt.
Ja.
Alltså hur toner och hur alla ämnen som diskuteras. Och hur snabbt saker kan spridas på telefoner. Mm. Eller via media.
Ja.
Generellt är ju också, förstår jag, kan vara också en tröskel att så här, som blir läskigt. Alltså det blir påtagligt. Tyckte vi skitsnack spred sig när vi var yngre. Det spridde ju sig på en sekund och så är borta.
Och det var ingen som hade fotat grejerna heller.
Nej, så att det jag förstår. Det är media generellt där, det är ju en tuff nöt.
Ja. Eller och samma sak när det är mordet som skedde på bussen där. Mm. Då fotar folk.
Mm. Mm. Ja, nej, men det är hemskt. Men jag tror också så här, hela samhället, allting ska gå så fort idag.
Ja.
Vi ska ha så mycket att göra hela tiden. Och har man mycket att göra, då är det bra. Liksom, va? Mm. Det är väl det man skyltar med på något sätt. Och, man hinner inte allt. Man har familj, man har barn, man har jobb. Mm. Vardagen ska rulla och allt det här. Och sen har vi de här, som vi säger, media, telefoner och allting som vi lever i den här världen. Och det är lätt att man tappar bort det här. Man tycker att men nu sköter sig, de har telefoner att titta på eller de kan gå ut, men de umgås och så här. Vi märker ju när vi är ute mycket att vi saknar ju den vuxna närvaron på gator och torg. Och det märks ju, för ungdomarna är ju ute och föräldrarna har inte koll på vad som händer.
Nej.
Och där har man det här, man hör, men vi hinner inte, vi jobbar, vi har familj, vi har liksom allt det här. Det ekodjuret ska snurra hela tiden och det är så det ser ut idag. Mm. Och det behöver mer vuxna ute, synas och man bryr sig om och så vet vad sina barn gör för någonting. Mm. Och det märker vi när vi jobbar, när vi pratar med våra kollegor eller vi träffar samverkar då, tillsammans med fältassistenterna till exempel, eller polisen när vi pratar. det är ofta det här kommer upp, att vad är vuxen närvaro någonstans?
Ja, exakt. Ja.
Och
i föreningslivet tror jag det finns, va? Där,
absolut,
där
absolut.
Aktiverar man
ja,
sig.
Ja, ja.
Man blir tränare för man vill att ungen ska gå bra för, så blir man, hjälps man åt i sådana sammanhang. Men det här, vad ungdomar sysslar med på kvällarna.
Övertid liksom.
Övertid. Mm. Ja. Där har man ingen aning.
Och vinterhalvåret ska jag ju säga, tycker jag. Alltså det, nu börjar det ändå bli sommar. Det börjar allmänt röra sig mycket mer.
Ja.
Men det finns ju stunder vi har stått där på vintern och känt shit vad man känner sig, även fast vi är två.
Ja.
Att gud vad det känns tomt.
Tomt,
alltså,
ja. Fattar.
För det är vi. Mm. Så ibland. Så.
Ibland är det ju så. Och ibland så, vi är ju inga poliser och så.
Nej, kan ni förklara det lite grann?
Vi kan ju inte, vi kan ju inte agera som poliser, utan vi är ju fritidsledare, uppsökande fritidsledare.
Hur ser de på er då?
I början så, nu känner de ju igen oss, men i början trodde de ju att vi var civilpoliser som kom. Men vi får väl ett bra bemötande, och det får vi ju. Och det är väl klart, det finns ju ungdomar som tycker det är skoj att hålla på och tjafsa med oss eller så här. Och det, vi får ju agera utifrån våran roll professionellt och den biten. Sen har ju vi skyldigheter, man tittar på orosanmälningar eller kontakt. Märker vi att det händer saker och ting, givetvis så får ju vi larma polis och så vidare.
Mm.
Men vi är där för att lyfta det friska hos ungdomarna.
Ja, det är
er
roll.
Det är vår roll.
Ja. Ja. Så ni måste, för det är ju samma sak när man är lärare. Jag har ju vickat som lärare länge sedan. Då har man ju också, ska man inte ha rollen som polis heller, men man får ju den. Ut och vakta i korridoren, ner från skåpen på Nybra skola. Men, och då vill man ju liksom, den här rollen att vara vuxen och även kanske säga till när det börjar hända saker, innan det har hänt grejer. Den rollen är inte plättlätt som vuxen idag. När jag var ung, eller ung mamma, så hade jag inget svårt att ropa till en 10-åring. Hoppa ner från taket eller vad nu skulle göra någonting. Eller vråla över hela området att ni får inte sparka fotboll på parkeringsplan. Eller vad man nu sa för någonting. Nu vågar man ju inte riktigt. Alltså man är, det är ett fegare samhälle. Mm. För att i och med att det finns mer våld.
Mm.
Och den här, liksom vad ska man säga, felskjutningarna som det står att det är.
Mm.
Eller någon som blir kränkt. Alltså, hur rädda är ni?
Mm.
Hur rädda är ni?
Nej,
men det är ju så, det är inte att man tänker så.
Men jag tror att man gör mycket. Alltså, vår relation med ungdomarna gör mycket.
Ja.
Alltså, man blir... Det är så svårt att förklara, för jag tror den kommer utan att vi reflekterar över det.
Mm.
Ni blir trygga vuxna för dem?
Ja, alltså enast, det är lite som, det blir lite så att de och Jerry, de vet att ena sekunden kommer att komma där och säga, nej men vad händer nu?
Mm.
Alltså, hur tänkte vi här? Och andra sekunden så kommer vi stå där nästan och skratta och skoja om något helt annat.
Mm.
Och så kommer de fram till oss och alltså det är inte så att, som i början då när de trodde att vi var civilpoliser, att de liksom gömmer sig och springer undan. Absolut kan hända om de gör något dumt, men då, nu är det mer, de springer och flinar samtidigt och vet, nej men de vet processen.
Ni kan...
Är det något allvarligt så vet de att vi kommer kontakta föräldern och okay. Så har vi en dialog, men vi har ju alltid en dialog med dem. Vi inkluderar dem i dialogen.
Och ni kan deras namn, ni vet vad de heter?
Ja, majoriteten. Majoriteten. Men inte alla.
Men sen i och med att vi är mycket i skolorna, vi har ju samverkar ju där med skolorna, vi kan ju få tag i namnen ganska sådär, med skolkataloger och sånt där som vi har då. Men det är ju så roligt, för man hör ibland så här, man träffar ungdomar ute så här, alltså, tjena Marcus, är du här nu? Du är ju överallt liksom.
Ja.
Men det är ju våran roll att vara överallt.
Ja.
Ena stunden så är vi ute i strand, nästa stund så är vi i Trollbäcken eller Fornudden, va? Och sen är vi i centrum, och så ser ju en kväll ut. Vi är ju överallt liksom. Oftast så är det precis som Lina säger, det är skratt om man pratar och vi besöker någon fritidsgård kanske eller hänger i centrum och pratar eller åker förbi en fotbollsplan och så här. Men sen händer det är fredagkväll och det är alkohol och det är ungdomar.
Och det är varmt ute.
Ja, nu och ungdomar dricker och så vidare. Då gäller det också att komma in där på ett sätt och bibehålla våran roll som vi har och liksom jobba professionellt utifrån och ha en bra dialog med ungdomarna. Men sen är det ju så, som precis som Lina sa här, det kan bli att vi får kontakta föräldrar och så vidare, för att jag menar, ja, är det alkohol och den bilden i bilden, så är ju inte det okej, va?
Men jag tänkte, politikerna idag i Tyresö, alltså nu är det liksom trygghetsfrågan är högst upp. Mm. Redan när Anita Mattsson blev kommunstyrelsens ordförande så satte hon den högst. Alltså, tryggare graningsringen hette projektet. Sen kom ju covid och då kunde man inte jobba så mycket med den grejen. Så, men det har ju varit en fråga. Och nu är alla partier, det är väl inte något parti som säger otryggare Tyresö. Det tror jag inte någon har haft som valsloga. Men det är väldigt prioriterat. Mm. Och det som är att man vill ha hit en polisstation. Och det beror ju på att Region Syd, som våra poliser tillhör, de utgår ju från Nacka. Det är en bra bit i Nackastrand därifrån. Mm. Och de åker ibland från Handenstationen. Mm. Men de känner ju inte det lokala buset, som poliser kallar det.
Mm.
Så de är ganska handikappade när de kommer, när det händer saker. Politikerna vill att det ska komma hit en polisstation, därför det finns inga närpoliser, som det kallades förut. Nu har man nya namn på alltihopa. En person utsätts som kommunpolis. Det är den personen som ska egentligen samarbeta med kommunen och polismyndigheten. Och jag kallar det för PowerPoint-polis. Därför att det är en person som tar fram statistik, har koll, ska informera, bla bla bla. Den polisen är inte ute på och rör sig.
Mm.
Alla poliser har uniform, men den polisen patrullerar inte. Sen har vi ju områdespoliser. Och de kan ju ha stora områden.
Mm.
Och de... Jag har precis fått en ny poliskontakt som är områdespolis i Haninge, eller Handen. Han åker både från Nynäs, Haninge, alltså stort område.
Ja.
Mm. Det är omöjligt att ha koll på så stort område.
Mm.
Oh ja.
Så att man vill ju ha hit polisstation. Mm. Förut hade vi 20 poliser bara i Tyresö. De visste vad ungarna hette.
Mm.
Eller buset hette. Mm.
Ja, men jag tror det skulle vara bra, absolut. Det är väl alltid bra att ha en polisstation i närområdet. Så är det ju. Och, det tror jag skulle gynna Tyresö, helt klart.
Ja. Och kontakterna, för ni bygger relationer.
Ja, vi jobbar ju med det och försöker bygga relationer med ungdomar. Sen är det ju inte alltid man når fram där, men vi lyckas ju ganska bra, tycker jag, får jag väl säga. Och även våra kollegor inne på fritidsgårdarna och så här också. Det är ju våran roll att jobba med det här.
Mm.
För Lina, du som var med på den gamla goda tiden då, när vi hade en polisstation, då visste ju vi alla vad polisen hette.
Ja.
Vad hette de två närpoliserna?
Klas och Klas.
Klas Stjernström och Klas Ursing hette de faktiskt.
Och vår cykelpolis.
Ja. Och de rörde sig ungefär som ni gör. Överallt var de. Och de var där det hände.
Ja, de blev ju till och med avtackade, vet jag, när de gick i pension. Av fritidsgården, alltså ungdomarna på fritidsgården hade vi en avtackningsfest för dem, vet jag.
Ja. Och de skapade jättebra grejer, så att vi behöver ju sådana poliser som kan Tyresö. Mm. Och inte bara kommer på utryckningar, 112 samtal.
Mm. Oh, ja.
Mm. Men vilka fler samverkar ni med eller samarbetar ni med?
Ja, vi är fältassistenterna jobbar vi ju med.
Vad är deras roll jämfört med er?
De jobbar ju under socialtjänsten då, så det är lite mera den biten, socialärenden om man säger så då. Och de jobbar ju också i skolan, men de pratar mer våldsfemma och lite såna här saker, okay. Olika saker. Så att, vi agerar ju mer fritidsledare om vi säger så då.
Mm. Och de, okay, så, ni,
så det är lite skillnad, men vissa grejer så går vi in i varandra liksom och sådär. Men vi jobbar ju tillsammans och är ute på fältet tillsammans och gör saker.
Det är fyra stycken, va?
De är fyra stycken, ja, precis.
Och sen har vi ett annat gäng, för att jag bor ju borta på Farmarstigen och mitt barnbarn går i Hanvikens skola. Där är en liten fin väg. Och så plötsligt då för några år sedan så började jag åka konstiga killar med svarta munderingar. Och alla grannar, vad är det här för någonting? Vi hade ju knarkhandel där, öppen droghandel. Och då lämnade de några paket och så kom någon och hämtade det. Och så, några stycken har ju koll på det där. Och sen plötsligt breddades vägen. Tänkte, den var ju fin som den var från början. Tog bort massa trän. Och då verkar det som att varje natt åker vakter. Vi har väktare, va, som åker runt i kommunen på nätterna och kollar.
Ja. Mm. Vi
ronderingar hade, tror jag heter.
Exakt.
Mm. Ja. Har ni kontakt med dem också? För det är det Tyresö kommuns väktare eller vad är det?
Jag har, alltså, vågar inte helt och hållet svara klart. Men vi har haft som är under, i alla fall i samarbete med kommunen. Ja. Vi hade ju några som var platsatta utanför oss. Mm. Kvarnhjulet där förut.
Ja.
Nu är de inte kvar utgår de inte från oss i alla fall längre.
Nej.
Men jag vet att de finns kvar. Jag träffade en av dem.
För det är en annan roll liksom. Ja. De är inte poliser.
Nej.
Men de ska ha koll på vad som händer.
Ja.
Nej, men så är det. Sen är det stora grejer, typ Valborg, sådana stora tillställningar. Mm. Då har vi oftast, då träffas vi ju tillsammans
allihopa.
Och har allihopa, vi pratar igenom. Mm. Vi har ju också nattvandrare, föräldrar och sånt.
Har vi nattvandrare nu?
Som kör, och det är ju många föreningar som
ja, det är väl Hanviken hade nattvandrarna sist, va?
Ja.
Ja.
Så att det, och då träffas vi ju och går igenom hur i kvällen vi byter telefonnummer och såna här saker. Men sen har ju vi, som sagt, vi har ju direktnummer till polisen och vi har ju allt det här. Så att, ifall det händer saker eller vi ser saker och ting eller behöver hjälp på något sätt. Mm.
Och den här öppna droghandeln som man sa fanns, den har funnits så länge jag funnits i Tyresö på min tid. Vet jag vad den, fast då heter det mellanöl eller något annat. Mm. Eller hashish kallar vi för på min tid. Vi visste inte ens vad det var för någonting när folk rökte på. Det hade andra uttryck, men det har alltid funnits droganvändning av vissa människor. Och sen har man sagt att det är en öppen droghandel, och pratar man med folk på ringen så har de ju vetat vem det är, de har sett det, och sen har det försvunnit, sa man. Och så pratar jag med en person jag känner uppe på ringen, och så säger han att ja, det har försvunnit. Januari och februari var det kallt. Det var snö då. Då står man inte och hänger där i mellangången eller var det var han hängde, den här killen. Hur ser det ut med den öppna droghandeln?
Ja, men det, jag kan inte säga så här att den finns väl kvar. Det finns väl, men sen finns det väl dalar och toppar.
Ja.
I så här på.
Och, vad är en öppen droghandel?
Ja, men öppen droghandel är väl när det säljs narkotika öppet ute på gator och torg.
Men gör man det idag då? Är det så man gör?
Ja,
swishar man inte och hämtar paket?
Ja, men så kan det vara. Det finns nog alla varianter. Okay. Så sätt. Men droger finns ju. Och det, så är det. Det finns ju. Men att peka just en plats och säga här eller där.
Ja.
Det tror jag man ska vara lite försiktig med.
Ja, det ska man vara lite försiktig med.
Men att det finns, ja, det finns droger. Det finns alkohol. Det finns allt det här. Mm. Och jag menar, allting finns ju. Så är det.
Och nu kommer den sista frågan. Jag frågar först Marcus, för jag tänkte att Lina ändå växte upp här, så hon kanske kan svara på den här frågan. Om frågar dig först Marcus, hur tryggt är Tyresö tycker du?
Nej, men jag tycker att det är tryggt. Jag tycker det är om jag jobbar eller om jag är ledig så känner jag mig trygg att gå på gator och torg i Tyresö.
Mm.
För mig finns det inte någon plats som är mer utsatt än någon annan plats. Det finns stök och bök, som jag brukar säga. Mina kollegor skrattar när jag säger det, men jag brukar uttrycka mig så. Det finns i Strand, det finns i Trollbäcken, det finns i Centrum, det finns i Granängsringen. Så det finns precis överallt.
Mm.
Så att peka ut ett visst område och bara säga att här är det stökigt.
Nej.
Så är det inte. Jag tycker inte det i alla fall, som är ute flera kvällar i veckan och rör oss, jag och min kollega. Då.
Lina, du då? Du som ändå växt upp i Tyresö och sett stöket under många år, stök och böket under många år. Är Tyresö en trygg kommun?
Ja, men alltså jag kan ju tycka att, alltså idag tycker jag verkligen att den är trygg. På
hur tycker du?
Ja, och jag tycker alltså vi har ett sånt... den här samverkan som vi har med olika enheter och alltså som sagt föreningslivet gör ju en stor grej. Mm. Alltså ett sånt stort nätverk av nattvandrare hade vi inte haft om inte föreningslivet också var med på bollen till exempel.
Nej, precis.
Alltså så att, det tycker jag verkligen gentemot förut. Mm. Även fast vi hade en polisstation, men då var det ju mer polisen som var aktiv. Det här med att SSPF och fältar, det var inte liksom samma grej. Då var det ju fritidsledare som var som de man minns att man såg som mest.
Okay, precis.
Och som var också intresserade av att...
Var trygga vuxna.
Ja, trygga vuxna och inte bara vara sådär gallerbom, punkt. Mm. Så att jag tycker man har ju växt, absolut.
Man har växt, man har utvecklat den här verksamheten på ett bra sätt.
Oh ja, det tycker jag. Mm. Och nej, jag håller med. Jag kan inte heller sätta något område liksom.
Nej, vad bra. För att jag har pratat med pensionärerna uppe på Graningsvind. De har flyttat dit till sin nya lokal, PRO, där. Och de är så nöjda. Ja. De ser inget bus. Så att, men, och det är också roligt för att jag tror att det är tanter i min ålder som är räddast. För vi läser. Vi ser ingenting. Det är de här okända läskiga sakerna som är. Och de människor som rör sig ute fattar ingenting.
Mm.
Tror jag att det är.
Mm. Ja, men, känslan man får är att det är tryggt så som det är. Men sen klart, det händer ju saker. Det gör det ju överallt. Och det kan man aldrig säga att det är, här händer ingenting. Och precis som du nämnde innan, vi hade en skjutning här för några. Det är ju ingen som går och tänker på att det ska hända. Men det, så ser ju vardagen ut tyvärr idag i hela Sverige. Inte bara i Tyresö. Sen är det ju skrämmande att sånt ska behöva ske.
Och det läskiga med den skjutningen var ju att uppdraget kom någonstans utifrån landet. Personen som blev skjuten kom från en annan kommun, och alltså det är inte lokalt, det är inte så att varför gjorde kommunpolitikerna ingenting här i Tyresö,
men själva händelsen, och det är ju liksom
man skjuter fel personer.
Det händer överallt, och sen är det ju jättehemskt att det ska hända här och att det sker oavsett var det sker någonstans. Ja. Så att, men det känns tryggt tycker jag ändå att gå igenom centrum en fredagkväll, absolut.
Inga mycket problem. Bra. Mm. Tack så mycket Marcus Wolm som är här för 8:e gången. eller blivit intervjuad för 8:e gången på andra platser också. Och tack Lina Karlsson Pettersson för att du kom till våran studio.
Tack, det var jättekul att vara här.
Och då hoppas jag att vi syns på Tyresöfestivalen nästa gång, för där kommer ni finnas.
Ja.
Och jag som fick den här intressanta, trevliga intervjun, jag heter Ann Sandin Lindgren, när jag lyssnar på Radio Tyresö 91,4.